Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. För Patrik Thulin så har det varit några stökiga månader.
Nej, men det här är ett stort problem.
Patrik jobbar på TKL Logistics, ett logistikbolag som jobbar med att hitta logistiklösningar åt sina kunder. Och bland annat så jobbar Patrik med att lösa logistik från Asien till Sverige. Och nu så är det stökigt.
Det blir mer pussel, det blir en tröghet i systemet. Så det krävs att man har en ännu liksom tajtare dialog med kunder och samarbetspartners. Och att i och med att man behöver hitta alternativa lösningar, det som är uppgjorda sedan tidigare. Då.
För Patrik så började det här i november-december någonting, när han en morgon satt inne på LinkedIn. Och LinkedIn är inte bara en helvetes sajt där inspirationsföreläsare delar lärdomar om excellens genom möten med andra människor. Utan det är också inom Patriks bransch en källa till nyheter. Och där kan han då läsa att han nu kommer få det rejält mycket jobbigare på jobbet.
Framförallt ingenting som är övergående liksom i morgon eller om några veckor. Eller, vi pratar väl månader och kanske ännu längre. Det beror ju helt på hur utvecklingen går med i Rödehavsregionen. Men i natt till exempel var den största attacken sen det började.
Det Patrik kunde läsa om, det var att det än en gång var problem i Suez och Röda havet. Houthi-rebellerna, en Iran-stödd politisk och paramilitär rörelse i Jemen, hade nämligen börjat beskjuta och kapa fraktfartyg som färdades genom området. Den första attacken skedde faktiskt redan i mitten av oktober.
It doesn't take them long to get into the bridge. And the sailors inside have no chance.
Företrädare för Houthi-rebellerna menar att fraktfartygen som attackerats är spionskepp eller på andra sätt understödjer Israel i det krig som just nu pågår mellan Israel och Hamas. Veckorna går, fler attacker sker, militärbåtar patrullerar Röda havet och Houthi-rebellerna börjar också attackera dem. Och, alltså, det är ingen som menar att det är Patrik Thulin som är värst utsatt här. Men det ställer också till det för honom. För om man jobbar med logistik mellan Asien och Europa, då jobbar man med Röda havet och Suezkanalen, vare sig man vill det eller inte. Och om båtar beskjuts i Röda havet, då har man plötsligt ett svårare jobb. För Röda havsregionen är inte bara ett av de politiskt mest känsliga och utsatta områdena på jorden. Det är också världens kanske viktigaste handelsplats. En oerhörd mängd frakt går genom Röda havet. Och om båtar beskjuts så kan de inte göra det. Det danska shippingbolaget Maersk, som är ett av världens största, gick ut och sa att nu är det slutfraktat. Det blir inga fler skepp genom Suezkanalen. Så de attacker som sker runt Röda havet, de påverkar inte bara de konkret drabbade. Och de påverkar faktiskt inte heller bara de indirekt drabbade som Patrik. Utan de påverkar alla människor i hela Europa. För utan Suezkanal, ingen handel. Idag i Kapitalet ska vi inte prata om Houthi-rebeller och proxyarméer och Israel-Palestina-konflikten. Men vi ska också lite göra det. Vi ska prata om hur Suezkanalen kunde bli så fruktansvärt viktigt, vad som händer när den inte kan användas och hur den påverkar alla och hotar hela Sveriges ekonomi. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad, och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Det räcker med att titta på en karta för att förstå att en kanal i Egypten vore toppen. På ena sidan Medelhavet, Nordatlanten. På andra sidan Röda havet och möjligheter att ta sig till Asien och Afrikas hela östra kust. Många som har tittat på en karta har tänkt exakt det här. Redan för 4000 år sedan så började egyptiska faraoner intressera sig för tanken att gräva en öst-västlig kanal mellan Nilen och Röda havet för att på så sätt binda ihop de här två vattenmassorna. Och det sägs att 120 000 män dog i ett försök på 600-talet före vår tideräkning när man skulle gräva en sån här kanal. Några försök lyckades också, men både Nilens och Röda havets vattenförändringar gjorde upprätthållandet av de här kanalerna svårt. Det är i alla fall en teori. På 700-talet, efter vår tideräkning, så hade någon byggt en ny kanal mellan Kairo och Röda havet. Vem som beställde den är lite omstritt. Och ett antal mer eller mindre framgångsrika försök gjordes också under de åren som följde. Napoleon skickade en expedition till Egypten för att dela Suezsnäset och göra Röda havet till en del av den franska republiken. Men det var inte förrän i mitten av 1800-talet som en annan fransman såg till att det som vi idag tänker på som Suezkanalen kunde börja byggas. Det var en diplomat som hette Ferdinand de Lesseps som fick tillstånd av Khediven av Egypten att starta ett bolag och gräva en kanal genom Sinaihalvön från Port Said till Suez.
Today's ships, by using the canal, cut 5,000 miles off their journey from Europe to the east. Port Said has become world famous as a port of call.
I Konstantinopelkonventionen så förklarade man att kanalen skulle få användas av alla, oavsett flagg, i både freds- och krigstid. Verkligheten har varit lite annorlunda. Suezkanalen har blivit en viktig militärstrategisk knutpunkt och slagfält för flera konflikter. Suezkrisen, där Egypten tog kontroll över kanalen, och sexdagarskriget, som stängde kanalen i 8 år.
This was the chaotic state of affairs in Port Said Harbor when Allied forces entered on the scene. On NASA's orders, a number of ships, dredgers and other vessels had been sunk near the canal entrance. Something, of course, that could be done at any time while he had unrestricted control.
Men under min livstid, vågar jag nog säga, så har man inte tänkt så mycket på Suezkanalen. Förrän 2021, då det enorma containerfartyget Ever Given efter starka vindar hamnade på tvären och körde fast och blockerade hela Suezkanalen i 6 dagar. Det är svårräknat, men skadorna uppskattades till $1 miljard. Och sen då, idag. Houthi-rebeller beskjuter fartyg. Fartygen vill inte åka genom Suez och ut i Röda havet. Vilket ställer till det för Patrik Thulin som läser om det här på LinkedIn. Men för att förstå lite hur mycket det ställer till det för Patrik Thulin och hur världen kan vara uppbyggt på ett sådant sätt att Patrik Thulins jobb blir krångligt av Houthi-rebellerna, så ska man prata med Peter Sand, en av personerna vars inlägg Patrik faktiskt läser på LinkedIn.
I'm chief analyst at the world's leading freight rate and benchmarking market analytics platform Zenida.
Zenida bevakar och skriver analyser om i princip allting som har med frakt att göra, och Peter Sand är då chefsanalytiker. Det är nog okej att säga att han kan allt om frakt. Och kan man allt om frakt, då kan man också allt om vad som pågår med Suez just nu och hur det påverkar världen. Det första man måste förstå med Suez, det är vilken otroligt bra idé det är. Alltså, Napoleon och Ramses den andra och alla egyptiska faraoner och franska diplomater, när de tänkt här borde någon bygga en kanal, då har de verkligen tänkt rätt. För Suezkanalen, den används mycket.
Every time 5 containers head to sea, one of them is going through the Suez Canal. That itself is mind-blowing much. Every kind of container, every kind of product coming from the manufacturing hub in Asia into all the Mediterranean countries, into Europe, North Europe, Scandinavia, even Sweden, comes via Suez Canal.
20% av alla världens container alltså, och det är inte så få, kan jag meddela. 22 000 skepp om året, miljontals containrar, miljarder med varor passerar kanalen varje år. Dessutom massa oljetankers och andra typer av fartyg som inte har containrar. Och det är inte heller så att Suezkanalen har tappat i betydelse de senaste åren. Tvärtom.
5 years ago, 50 ships every day transited the Suez Canal. Today that number's above 70. So it has and will be still vital, say, shortcut of every kind of goods transported from where it's either dug out of the ground or produced to where it's finally consumed.
Det mesta av trafiken går alltså från Asien till Europa. Trafiken åt andra hållet är inte lika stor. Om Peter Sand ska summera betydelsen av den här kanalen så använder han sig av ett gammalt sjömans ordspråk.
If we didn't have global shipping, one half of the world would starve and the other half would freeze to death.
Man kan väl säga att transporter generellt är en otroligt viktig, osynlig bransch. Peter Sand kallar den för världens viktigaste och osynligaste bransch. Det där är ju svårt att kvantifiera. Men det är onekligen så att det får nästan löjligt stor påverkan på vår ekonomi. En studie som gjordes av Internationella valutafonden menar att dubblerade fraktpriser la på 0,7 procentenheter på inflationen. Och att frakt är den mest understuderade delen av inflationspåverkan som vi har. Med andra ord, det är läge att ta det här med Suezkanalen på allvar.
And right now maritime transports is taken hostage in this, or should I say so more specifically, container shipping is singled out as the ones that are taken hostage by the Houthi rebels. So that's what geopolitics can sometimes do. If shit hits the fan in one end of the world, it can affect the other end of the world.
För det som containerfartygen måste göra istället för att åka igenom Suezkanalen, det är att ta en annan väg. Och den andra vägen, det är runt hela Afrika. Runt Goda Hoppsudden och upp längs Afrikas hela västra kust. Och det här ligger på ungefär 10 dagar på ett containerfartygsresa. Det ligger alltså på 10 dagars bränsle, 10 dagars besättning, 10 dagars försäkringar, 10 dagars allt. Och 10 dagar för ett sånt här fartyg, det är rätt mycket.
So right now you would have to pay $5,000 to get your container from China to North Europe. Only one month ago you paid for exactly the same voyage and the same say amount of containers half that price.
Så den där grejen, dubbleringen av fraktpriser som enligt Internationella valutafonden ligger på 0,7 procentenheter på inflationen, det har alltså redan hänt. Samtidigt 0,7 procentenheter kanske vi kan klara ändå.
At Sineta, we expect those rates to double once again.
Så inte en dubblering, utan två. I princip hela Sveriges inflationsmål. Allt för att man inte kan använda en kanal. Vilket i alla fall i mig väcker frågan. Har vi blivit för beroende av kanaler? Dessutom, vad kommer hända nu? Och till sist, lite goda nyheter i alla fall. Efter det här. Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa Att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara eller
så där. Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Karla kommande veckor, men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på karla.se, alltså karlamuseet.se.
karlamuseet.se, stort tack till Karla.
Tack.
Houthi-rebellerna beskjuter fraktfartyg i Röda havet. Fraktfartygen bestämmer sig för att sluta använda sig av Suezkanalen. Och plötsligt verkar Sveriges inflationsmål vara den minst rimliga saken på jorden. För enligt IMF då så leder en dubblad fraktkostnad till 0,7 procentenheters extra inflation. Och priset har redan dubblerats. Och det kommer dessutom, enligt Peter Sand, chefsanalytiker på Cineda, att öka med 100% igen. Och vi har ju tagit det här lite, vad det är som kostar extra egentligen. Det är resan runt Godahoppsudden, det är försäkringar och sånt där. Men det finns lite mer här också. Och för att förstå vad det är så måste man faktiskt förstå lite om världens containerfraktsystem. Kommer tillbaka till covid, när fabrikerna stängdes och fartygen slutade trafikera haven och ett fartyg dessutom strandade i Suezkanalen, så är det faktiskt så att shipping inte riktigt har återhämtat sig efter allt det där. Eller det har återhämtat sig och det har inte återhämtat sig. Och freight rates, för att översätta i förhand, det är kostnaden på frakt.
It had in some way recovered if you look only at freight rates, because freight rates had come down to more or less where they once were prior to the COVID years. But we haven't seen, say, a full normalization of the networks that the container ships run on.
Och det Peter Sand menar inte återhämta sig, det är någonting som kallas för schedule reliability. Hur troligt det är att saker kommer fram i tid. I vanliga fall så är den siffran 80% och nu är den 60%.
I can compare it to say the plans for the local bus company, right? So you know where the container ships arrive at a different port, and they pick up the cargo and then move on to the next port, and so they run on strings of ships. That kind of service hasn't been restored yet.
Alltså, det här är inte en liten grej heller. Det kan verka som en liten grej, för att det är så, någonting som skulle kommit fram till Göteborg den 5 november kommer fram den 12 istället, och de som ska ta emot den här frakten är sura, för de vill ju bara ha sina prylar.
And they haven't got that for more or less, say, 4 or 5 years now.
Bara för att understryka, folk har inte fått sina prylar i tid på 5 år. Alltså, det här gäller givetvis inte alla prylar faktiskt, utan det är då enligt de här måtten som Peter och hans kollegor använder sig av, men hur som helst. Anledningen till att jag tar upp det här, det är för att förstå det som händer nu. För att om man nu måste ta en längre väg som tar längre tid, alltså åka runt Godahoppsudden, då behöver man fler skepp ute samtidigt för att kunna upprätthålla de här flödena av varor. De här stringsen av skepp, alltså busslinjerna som Peter jämförde det med. Och det är ju i sig dyrt att ha fler skepp. Men det leder också till att det kan bli feltajmingar i hamnarna. Och alltså, bara frakten runt Godahoppsudden kostar ungefär 2,5 miljoner dollar extra. Och sen kostar det i och för sig ungefär 1 miljon eller lite mer att åka genom Suezkanalen. Det är ett sidospår, men det kostar alltså 7 dollar per ton att åka genom Suezkanalen, vilket låter extremt lite. Men de här båtarna, fullastade, kan väga över 100 000 ton, så att det kan bli 1 eller 1,5 miljon för att passera tur och retur. Hur som helst, säg att i slutändan så blir det ungefär 1 miljon dollar extra per fartyg för att åka runt istället för igenom. Och någonstans ska den där miljonen komma ifrån.
The costs involved in this amounts to around $1,000 per container being shipped. If you have 10,000 shoeboxes within one container, it may only be 10 cents extra. But then again, it all adds up. And it all clocks up, and it all have an implication to the final cost of the good landing in the stores.
Det ska väl sägas att det här är uppskattningar och att det verkliga priset är extremt svårt att räkna ut av alla de här anledningarna som jag precis har radat upp. Med det sagt, och det här är de goda nyheterna då, Peter Sand, han tror inte riktigt på IMFs uträkning. Det kan inte bli 0,7 procentenheter mer inflation på grund av en dubblering av fraktpriset. Matten funkar liksom inte så bara.
I mean, I am totally and utterly in love with the world of shipping, but we're not that significant in terms of, say, passing on and impacting inflation.
Jag ska säga att jag har kontaktat de som skrev den här rapporten för IMF. De har inte återkommit. Jag har också bett andra kolla på siffrorna och det alla säger är att det är omöjligt att ge ett rakt svar. Så att jag vet helt enkelt inte. Och alltså, bara för att vara tydlig här, det är inte så att Peter Sand menar att det här inte spelar någon roll för inflationen.
I will go as far as saying that what we have seen in terms of inflation growth rates coming down in Europe as well as in North America, something like this could probably pause that continued decline, make it flatline, not double or not go dramatically up, because this in the end is added cost in some way, and it is a disruption that at some point in time will need the added cost to be passed on to the end consumers.
För att summera, bra, det är ju då rakt av inte. Är det kanske så då att vi har blivit lite väl beroende av de här kanalerna? Det är för övrigt inte bara Suezkanalen som det är strul med just nu. Panamakanalen har haft jätteproblem med torka. Det var torka när det var regnperiod så att vattennivån har sjunkit och färre båtar kan passera. Och Peter Sand menar att ja, vi är väl beroende av det här. Men vi är beroende av de här kanalerna för att de är bra. Jag personligen kan tänka på det lite som när det finns en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Då brukar alltid programledaren i studion fråga experten: är det här laget för beroende av den här spelaren? Är Barcelona för beroende av Messi? Är Sverige för beroende av Zlatan? Och svaret är ju att ja, Sverige var jätteberoende av Zlatan. Men Zlatan var också helt otrolig. Och lite så är det här. Ja, vi är jätteberoende av Suezkanalen. Men kanalen är också helt otrolig.
I would say we would all be worse off if we didn't have these shortcuts. We have relied on the Suez Canal since 1880s, something like that, and the Panama Canal since early 90s, I think 1915 or something like that. So without doubt, we have gone accustomed to make use of those shortcuts. But we can also conclude that we could do without them. So is being proved right now with the massive rerouting around Africa. But I think it's also fair to say that they do serve a vital interest for everybody in the whole world, right?
Jag kan tänka på det lite så här. Peter menar att det här är då världens viktigaste osynliga jobb. Och det kan ju vara sant. Eller det var sant fram till covid, då alla plötsligt vaknade med insikten att det finns supply chains. Och jag säger inte att Houthi-rebellerna också vaknade med den insikten och att det är därför de attackerar supply chains nu. Men det är ju oroväckande. Och det känner också Peter.
I don't think you need to be a conspiracy theorist to believe that supply chains are also now one way to at least make the rest of the world aware of your course. And I think that's probably also what's happening right now, for sure.
Och i framtiden så kommer det här vara en sak som fraktbolag, som alla de Peter jobbar med och det som Patrick jobbar för, de kommer få deala med det här.
I think the ugly face of geopolitics will show itself more often going forward than has been the case in the past. Imagine for a moment that the Strait of Taiwan also gets into a stage of a war-like situation like what you see right now. We had something like that last year when the People's Liberation Army was having like a trial in the area that literally closed down Taiwan for up to a week. So if we get something similar like that for a longer period of time, that will also be massively disrupting in terms of that part of the global supply chains. It will be very different in terms of impact from cutting say, cutting off a vital shortcut like this one, but it may, on a longer term perspective, have more dramatic implications if we see some a warlike situation in that area.
Och för Patrik, ja, då handlar det helt enkelt om att det blir mer pyssel.
Det som gör det här jobbet spännande, det är att ingen dag är den andra lik. Om man säger att det skiftar väldigt mycket, det skiftar i supply and demand. Och det är ju påverkat av hur det ser ut i världen, om man säger så. Men det är inte bara en incident, utan det blir en ripple-effekt på allting. Det blir längre transittider. Ja, det kan innebära mycket strul, gör det ju.
Kapitalet är slut för den här veckan. Patrik Thulin jobbar på TKL Logistics. Peter Sand jobbar på Zenida. Jag som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus. Kristoffer Krok har mixat och Jakob Buschell är ansvarig utgivare. Kapitalet är tillbaka snart igen. Hej då!